Då vill jag hälsa er alla varmt välkomna hit. Och idag ska vi få lyssna till Amanda Ullin. Sedd av Gud, sänd till världen. Mm. Så jag lämnar över till dig direkt.
Ja, tack. Varsågod. Så mycket. Tack. Välkomna hit och välkomna också. Jag tror vi är i närradio nu om det stämmer. Så välkommen ni som är med där och lyssnar. Jag heter som sagt Amanda Ullin, bor i Vetlanda, kommer från Jönköping från början och är pastor inom Alliansmissionen. Senaste året har jag varit lite i skolan, lite vikarie och sen lärare i svenska på högstadiet. Så jag har också föreläst lite för I trygga händer. Det är en kurs som vi har för våra barn- och ungdomsledare. Så ibland har jag varit runt lite i några olika församlingar här. Men vi ska ha ett seminarium här tillsammans idag. Och som ni ser titeln, det är Sedd av Gud, sänd till världen. Om att Gud kallar människor att vara med i hans uppdrag. Och i detta bibelstudio så ska vi prata om modet att bli sänd och hur Gud utrustar oss med olika gåvor och tjänster. Så, att börja med just det här. Det första ska vi börja med, att vara sedd av Gud. Ja, man kanske får lite olika känslor av den ordet att vara sedd av Gud. Man kanske var, åh, jag är sedd. Jag har en plats att slappna av. Man blir glad. Men för någon annan kanske man känner, en bara, oj, Gud ser mig. Åh, åh nej, åh nej. Och så blir man spänd på sin vakt. Kanske knyter sig i magen. Det kan vara lite olika hur man känner inför det. Likadant det här uttrycket att Gud kallar på dig. Kan vara, vissa kanske hör det bara, åh, Gud kallar på mig. Och andra kanske känner det bara, Gud kallar, nej, inte på mig, inte på mig. Ja, man kan ha många olika känslor kring det här. Vi ska prata om att bli sedd och att bli kallad. Och när jag pratar om kallar, jag kommer både prata om att bli kallad till någonting som blir ens passion, ens kanske lidelse eller någonting som man är driven av kärlek. Men först att bli kallad hem till Gud, att få vara hemma hos honom. Så jag kommer prata både om kallet till Gud och kallet ut i tjänst. Kring det här att bli sedd. Jag har två exempel på där en gång jag skulle var på en retreat och så skulle vi göra en liten bibelmeditation. Och i början var det en mening och det stod att man slår dig ner, stanna i stunden. Och så var det en mening som stod, låt Gud se dig. Och den meningen bara slog till i mig. Låt Gud se mig. Han får se mig här jag är just nu i allt jag bär på, i alla känslor och tankar. Han ser mig. Och i den stunden så berörde det otroligt djupt att få bli sedd av honom. Men det var en annan gång som jag läste en bibeltext. Och ibland kan man läsa en bibeltext där man fördjupar sig, alltså att man försöker leva sig in i texten. Och det var en text där Jesus helar en man med spetälska. Och jag märkte att när jag försökte föreställa mig själv att vara i den här gruppen så ville jag vara så långt bort som möjligt. För jag ville inte att Jesus skulle få syn på mig. För jag kände att jag har inte levt upp till allting, förväntningar och sånt där. Jag står här lite på avstånd, se mig inte. Jag kan se lite vad som händer men se mig inte. Och när jag insåg att oj, bär jag på den här känslan. Så insåg jag att här behöver jag ju landa tillbaka in i Guds nåd. Vad är det som gör att jag känner att jag vill dra mig ifrån från Guds blick. När hans blick är någonting som är fullt med värme. Man kan känna olika när man hör det här att bli sedd av Gud eller bli kallad till Gud eller kallad ut i tjänst. Och det kan vara kopplat till våran gudsbild och hur vi har det med den. Men därför är det också viktigt att vi går till ordet och tittar på hur kallar Gud olika människor i Bibeln. Vi ska under det här bibelstudiet både träffa några personer. Men också vara mycket i Efesierbrevet. Så är det så att man har med sig en bibel så kan man jättegärna få ha den uppslagen på Efesierbrevet. Men först ska vi träffa några personer som blir kallade och sända av Gud. Den första exempel vill jag ta är Natanael i Johannes evangeliet. Jesus har börjat kalla till sig sina olika lärjungar. Och Filippus är en av dem. Och han går i sin tur och berättar för Natanael att vi tror att vi har träffat den som Mose och profeterna talar om. Ja, det är Jesus, Josefs son från Nasaret. Bara på Natanael frågar, men Nasaret, kan någonting gott komma från Nasaret? Men sen när Jesus kommer och ser Natanael så säger han att här är en sann israelit som är utan svek. Och Natanael frågar då honom, som det står i vers 48, 1 och 48, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade, rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Vi vet inte exakt vad det betyder för Natanael att Jesus såg honom under fikonträdet. Det kan finnas olika teorier, men det vi vet är att när Natanael hörde att han såg mig under fikonträdet så väcker det en enorm beundran och en bekännelse till vem Jesus är. Han säger bara, du är Guds son, du är Israels kung, när han får höra att han var sedd. Vi har en annan person i Gamla testamentet, Jeremia, en profet. Och i Jeremia 1 och 4, där står det, när han blir kallad, så står det så här att Herrens ord kom till mig. Han sa, innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folket. Men jag svarade, o herre, jag kan inte tala, för jag är för ung. Så sa Herren till mig, säg inte jag är för ung, utan gå vart jag sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Och var inte rädd för dem, för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid munnen och sa till mig, se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folken och riken att trycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Så Jeremia, han får höra Herrens ord att innan du ens blev till så utvalde jag dig. När du fortfarande var i magen så helgade jag dig. Han är sedd, han, och utifrån den så blir han kallad. Jag har en till profet som jag vill ta upp, och det är Jesaja, när han blir kallad. Och jag vill läsa från kapitel 6 till 1 till 8. Och där står det om profetens kallelse. Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten, med 2 täckte de sina fötter och med 2 flög de. Och den ena ropade till den andra, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrpostrarna och trösklarna att skaka, och huset fylldes av rök. Då sa jag, ve mig, jag förgås, för jag är en man med orena läppar, och jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig, och i hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Men där rörde han vid min mun och sa, när detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. Så Jesaja, han får tas upp till Guds tronrum. Han får se hela härligheten. Se hur de ropar helig, helig, helig. Och han är bävan, säger jag, förgås när han ser den här heligheten. Men det är inte det att han vänds bort utan får gå därifrån. Utan istället får ett kolbit från altaret. Alltså altaret där man la offrerna där. Det som försonar synden. Ett kolbit tas och det rörs vid hans läppar, så han får bli renad och hans synd får bli försonad. han får komma in i Guds helighet och stå där, bli försonad. Och då kommer frågan, vem ska vi sända? Och där han svarar, här är jag, sänd mig. Det finns många andra personer som jag skulle kunna ta upp. Jag kan bara nämna Paulus som också blir kallad vid namn Saul, Saul. Varför förföljer du mig, när han är på vägen till Damaskus? Och senare i Galaterbrevet när han pratar om det här så säger han att i Galaterbrevet 1:15. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig. För att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland hedningarna. Så Paulus när han är där och möter Jesus på vägen till Damaskus. En omvändelse som är en otroligt stor omvändelse. Så kan han också säga det. Ja, men redan i moderlivet hade han utvalt mig och kallat mig genom sin nåd. De här kallelserna, de är olika. Och det är för det är olika personer och olika situationer. Gud kallar dem till sig på olika sätt. Och det tror jag också om vi skulle gå runt här och berätta om hur man kom till tro eller hur Gud kallade er så skulle det vara olika berättelser. Men jag vill ändå ta några likheter som jag tycker man kan se i de här. Och det första är att det är Gud som tar första initiativet. Det är han som söker upp, det är han som ropar namnet, det är han som kallar till. Det kan vi se tydligt på Jeremia och Paulus som säger att redan i moderlivet så såg Gud dem och hade utvalt dem. Och det för det andra att i deras närhet, i hans närhet så blir de förvandlade. De får mötas av nåd. Det blir en upprättelse när de får möta Gud. Och utifrån den platsen där de först blivit kallade till Gud, blivit upprättade. Det är då de får en kallelse att gå ut eller sändning som man också kan kalla det. Alltså det är inte villkorat att om du gör det här då först får du vara nära mig. Om du uppfyller de här kraven, om du har ett tillräckligt bra CV, ja men då får du komma. Utan det är Gud först som tar initiativet. Det är Gud först som för oss nära honom av nåd. Och det ser vi också i Jesus vid hans dop. Innan han har gått in i sin tjänst så öppnar sig himlen och Gud säger, eller fadern säger till Jesus att du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Och det är utifrån det som hans tjänst sen utgår ifrån. Nu ska vi hoppa in i Efesierbrevet. För de här exemplen, det är olika personer i historien och deras kallelse. Men vad säger det om oss här och nu? I Efesierbrevet skriver Paulus till församlingarna i Efesus. Förmodligen var det ett brev som han skickade runt till flera församlingar. Och han förklarar om vad är det nåden Jesus har gjort för oss och vad är då det här nya livet i Kristus, vad det innebär. Och han pratar mycket om församlingen, hur vi är som församling tillsammans, hur vi är som rörelse tillsammans skulle man också kunna säga. Så i Efesierbrevet. Och där säger han om oss att han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin godas vilja beslut. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Alltså han har utvalt oss innan världens skapelse. Han har kallat dig vid namn innan världens skapelse. Du är sedd av Gud, men det är inte en blick som är för att döma utan för att rädda. För att kalla dig hem igen till honom. Till en plats där han kan säga att du är min älskade son. Du är min älskade dotter. I dig har jag min glädje. Gud söker försoning med oss och det har han gjort genom Jesus Kristus. Och det har han i kärlek låta i rik nåd få flöda över oss. Det är så fantastiska ord här att
Han har fått flöda över oss. Och han fortsätter i Efesierbrevet 1 och 18. Att jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Alltså, se vilket rikt hopp så vi förstår vad han har kallat oss till. Och den nåden, den platsen att få komma hem. Ja, men det är av nåden som vi får bli frälsta. Inte genom er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi. Skapade i Kristus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Av nåden får vi komma hem till Gud. Av nåden är vi kallade hem. Men också kallade in i någonting nytt. Vi har fått ta emot barnaskapet. Det är någonting som förändras i oss när vi får komma hem till Gud. Vi får en annan status, en ny identitet. Vi blir en familj tillsammans med alla andra som också fått försona sig med Gud. Han fortsätter att säga vidare i kapitel 2 och 19. Att ni är inte längre gäster eller främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Att vara en del i Guds familj, ja, men det förändrar oss. Paulus kallar de troende för de heliga. Alltså de som har blivit heliggjorda. När vi ser på en församling så är ja, men de heliga. Vi har fått ta emot om Guds nåd och vi har blivit heliggjorda genom honom. Och eftersom Gud är helig så har vi fått ta emot barnaskapet. Och då har han också gett det till oss att blivit heliggjorda genom nåden. Och i Efesierbrevet fortsätter han att prata om hur innan det var skilt mellan judar och greker och olika grupper och sånt där. Men nu i Kristus så är ni ett. Det finns ingen skiljemur längre mellan er. Utan ni tillsammans, allihopa tillsammans, är en och samma familj. Och kapitel 3, ja, det avslutas med en helt fantastisk bön om hur tillsammans vi ska få ta emot nåden och kärleken. Att tillsammans med de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet av Kristi kärlek. En helt fantastisk bön om församlingen. En plats där vi får komma hem. En plats vid bordet. Där man får sitta och vara. Vara en del av. Resten av kapitlet, kapitel 4 och brevet fortsätter med att fördjupa vad det här nya livet är och går in i mer detaljer kring vad innebär det då i praktiken. Så han har gjort den här utläggningen, det här är vad Kristus har gjort för oss, det här är vad vi har förts in i. Och kapitel 4 börjar då med vad innebär detta? Jo, därför allt detta har hänt så uppmanar jag er, jag som är fånge i Herre, att leva värdiga den kallelsen ni har fått. Att vara ödmjuka och milda, tålmodiga och ha överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Och så säger han att precis, gör allting ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande. Liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En Herre, en tro, ett dop. En Gud som är allas far. Som han som är över alla, genom alla och i alla. Så igen betonar han det här att ja, men ni har blivit någonting nytt här. Ni är en enhet, ni har fått ta emot barnaskapet. Ni hör ihop med varandra. Det finns ett band, ett starkt band som binder er samman. Så bevara det bandet. Var ödmjuka mot varandra, milda, tålmodiga. Och bevara den här fridens band. För ni är en enhet. Vi tillsammans är en enhet, en familj. Men det är inte en enhet som att alla ska vara likadana och bete sig likadant och vara på precis på samma sätt. Utan en enhet som en, ja, men som en maskin med olika muttrar och skruvar och grejer. Tänk om man tittar på en bil eller en bilmotor med alla olika delar. Och de är olika men de fungerar i en enhet. Eller som en orkester där alla spelar olika instrument med olika rytmer i olika register. Men tillsammans så blir det en harmoni och de spelar tillsammans och skapar någonting otroligt vackert och fantastiskt tillsammans. Och som en enhet, som en kropp. Den bilden som Bibeln använder, en kropp med olika delar och organ som fungerar tillsammans. Där alla är beroende av varandra och bygger upp varandra. Så han betonar det här, ni är en enhet. Själva kärnan är, men vi har den här enheten, men hur det tar sig uttryck är på olika sätt. Det finns en variation. För då fortsätter han i vers 7. Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Det att han steg upp, vad innebär det inte att han också steg ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Ibland när man läser den här så man bara, vad var det där menade? Man förstår ju det kanske det första att han fördelar gåvan. Ja, nu ser ni inte riktigt det på PowerPointen där, men han fördelar gåvan. Men vad handlar det om att han steg upp och tog fångar? Vad innebär det? Men just den här helgen som är Kristi himmelfärd handlar ju om det här att han steg upp till höjden och har satt sig på tronen. Han är kungas kung. Och han tog fångar. Det kan man se en koppling till att han har segrat. Alltså man har segrat, man har tagit fångar. Han har segrat över döden, synden och den onda. Och det är de han har tagit fångar. Och därifrån har han segrat. Och ondskans makt är segrad. Så han har stigit upp. Och utifrån den positionen av den segrande kungen så kan han fördela gåvan till oss. Olika nådegåvor, olika tjänstegåvor. Därifrån ger han församlingen gåvor. Och det här att han steg ner och blivit med, handlar om att han steg ner och blev människa. Dog och uppstod och sen stigit upp igen. Så vi har liksom själva evangeliet här i de här verserna 8, 9 och 10. Hur han för oss blev människa, dog för oss, stigit upp och segrat. Men då alltså, var och en av oss, står i vers 7, har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Han steg upp och stod till höjden och allt det. Och sen står det i vers 11 att han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare. För att utrusta det heliga till att fullgöra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till en enhet i tron och i kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Alltså vi har en enhet, men han har också gett oss olika gåvor och olika roller. Vi ska gå in snart på det här, vad de här olika gåvorna och rollerna är. Men jag tänker vi tar bara någon minut, vi sträcker på oss och rör lite på benen. Och man kanske hälsar på dem som sitter bredvid. Så en minut bara, vi ställer oss upp om man vill det. Och hälsa gärna på den som är bredvid. Så där, ja. Jag tänker det, när ni går runt nu här på konferensen och ser varandra, att också se varandra med Guds blick, att se varandra som bröder och systrar. Jag tänker att vi tillsammans har fått ta emot Guds nåd. Att han har fått kalla oss hem. Och vi tillsammans får vara en del av den familjen. när vi firar nattvard är det en sån tydlig bild av den här middagsbordet som vi är inbjudna till. Det är Jesus som ger oss sig själv och han dukar bordet för oss. Och vi får komma in och ta del av hans nåd. Och vi får sitta där tillsammans som Guds familj och ta emot allting det som han har givit oss. Jag tycker om bilder och jag uppskattar när man är i en, ibland i Svenska kyrkan så finns det en altarring som går som en halvcirkel längst fram. Och när man får ta emot nattvarden så slår man sig ner och faller på knä vid den här altarringen och så får man ta del. Och hur bilden med det här är att den är ju inte en hel ring den. Men tanken är att den här ringen den går vidare in i evigheten. Alltså vi ser inte hela ringen men den fortsätter in i evigheten. Och vi redan då får ta del av den här måltiden som bröder och systrar. Och vi får slås ner vid bordet han ger tillsammans med alla kristna i alla tider. Och vet att och just nu firar vi den här, men en dag så ska vi få fira den i himlen tillsammans med alla de heliga. Och få sitta vid det där middagsbordet och känna, här har jag min plats. Jag behöver inte oroa om jag inte var bjuden eller inte, utan jag har fått blivit omsluten av Guds nåd. Så ta med er det när ni går ut nu här i konferensen och kanske går på gudstjänsten att se liksom bara, wow, vilka fantastiska människor som finns här. Så. Men han gav några till apostlar, till andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare för att utrusta de heliga till att fullföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Han har fördelat gåvan. Och vad syftet är det med de här? Ja, han gav de här olika delarna för att utrusta de heliga. De heliga, det är ju församlingen. Så du kan tänka din lokala församling. Du kan tänka de vi ser här i våran rörelse. Eller de andra kyrkor i byn eller staden där du bor. Men att utrusta de heliga. Så han har gett de här gåvorna för oss alla. Till att fullgöra tjänsten att bygga upp Kristi kropp. Det är det som är syftet till att man har fått en gåva för att bygga. Det till just att fullgöra sin tjänst. På samma sätt som Jesus gick i försoningens tjänst när han kom ner hit till jorden, så har vi också försoningens tjänst till den här världen. På samma sätt som han har kallat oss hem, så kallar han alla människor hem. Och vi kan få stå i den tjänsten också, att vara med och kalla människor hem. De som ännu inte har fått komma hem till Kristus. Så han har gett oss olika gåvor för att utrusta församlingen för att styrka våran familj till att fullgöra våran tjänst och bygga upp Kristi kropp. Fullgöra tjänsten att stå i försoningens tjänst. När man pratar om gåvor så kan man prata om olika typer. Vi har liksom naturliga gåvor som man har. Vi kan prata om andens gåvor och tjänstegåvorna som vi speciellt kommer prata om idag. Några bibelord som det står på är ju första Korintierbrevet, Romarbrevet 12 och första Petrusbrevet ska det stå där. Men i första Petrus så står det att tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Så vi har fått de här olika typerna av gåvor. Till exempel naturliga gåvor som man kanske har en fallenhet för siffror eller musik eller bollkänsla. Man är händig, man kanske kan förstå vad människor tänker och känner. Man kan språk, men någonting som är medfött i oss som ligger där. I sig kanske inget andligt, men det kan användas för att ära Gud. Vi har fått det, vi kan använda det för att ära Gud. Andens gåvor, då har vi ju sådana gåvor som profetisk gåva, urskiljning, tungotal, helanden, kunskapens ord. Så det är en gåva av nåd som vi inte kan göra i egen kraft, utan det är i anden som vi har de här gåvorna. Och tjänstegåvorna som apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Alltså en kallelse till en funktion för att bygga upp kroppen. Så vi har de här olika typerna av gåvorna och allting kan vi använda för att hjälpa varandra, stötta varandra och ära Gud i det vi gör. Men det är de här vi kommer att fokusera på idag. Om man pratar om tjänster eller roller så är det inte att man ska tänka att det är någonting för att begränsa. Att du får bara göra det här och ingenting annat. Utan tänk det är för att befria. Att det här är någonting som jag kan växa mest i. Det är här som jag kan tjäna andra bäst i. Det är någonting som ger resonans i mig. Det är nästan som, jag vet inte om ni har haft en gitarr någon gång. Och om man sjunger och sjunger i rätt ton och lyckas pricka tonen som en av strängarna är i, då börjar hela gitarren låta helt plötsligt. Och det, eller har man varit i ett rum, kanske ni också har märkt att man går i ett rum och så, jag vet inte om ni är sådana som går runt och sjunger, det gör jag ibland. Och då kan jag märka att bara, oj, här fanns det en ton som bara slog an i det här rummet. Alltså rummet hade en viss frekvens, en resonans som det klingar i. Och tänk de här tjänstegåvorna som något som gör så i er att det bara, den här gåvan, den här rollen, den slår an i mig. Det här är någonting som jag kommer till liv av. Viktigt att tänka att det handlar inte om, det är inte heller kopplat till avlönad tjänst, utan mer om vad man har sitt hjärteslag. För ibland kan det vara svårt att man ser de som talar om tjänstegåvorna eller man läser Bibeln och berättelser, att det är oftast de som står i en tjänst på ett mer synligt sätt. Men tänk att det här är inte kopplat till avlönad tjänst, utan det är någonting som han ger till hela kroppen. Och det är inte kopplat heller till storlek eller inflytande. De här gåvorna, de finns både i stort och smått, och det är viktigt i både stort och smått. Människor i världen kanske bedömer någonting om det är stort eller smått eller hur många du får inflytande i. Men för oss handlar det mer om att vara trogen det man har givit. Det handlar inte heller om hur tydlig kallelse man har. En del har en jättetydlig kallelse till en viss tjänst eller en roll. Man kan säga det ögonblicket var det. Och en del har det, men en del har inte det. Men det gör det inte mindre för det. På samma sätt som hur vi kommer till tro kan vara olika. En del har ett jättetydligt datum, stund, och det händer si och så, och det händer det. Andra bara vet helt plötsligt att ja, men jag tror ju. Jag vet inte när det hände, men jag tror. Så tänk att det handlar inte heller om tydligheten, utan någonting som man kan inse och växa in i. Och det bedöms inte i storlek, utan hur trogen du är med det som har lagts framför dig. Och när man kommer till just tjänstegåvorna så finns det en tanke med att de är flera och att de styrker varandra. De bär alltså också både på styrkor och svagheter, och det är därför alla tjänstegåvorna behövs. Och vi ska börja med den första, apostel. Det kan ju tålas att nämnas också. Ibland kan man ha att man tänker någonting visst för man har hört annan undervisning och så, eller hur man har pratat om det. Men att tänka, vad är det ordet säger, så att vi inte har våra förutfattade meningar om de olika. Men apostel, vad handlar det här hjärtslaget av? Aposteln, det är någon som är kopplad mycket till Guds uppdrag. Det är den som bygger. Den bygger olika saker. Den drivs av att hitta nya vägar. Att hur når vi nya människor? Kan vi nå nya platser? Det handlar mycket om att utveckla och utveckla och bygga. Det kan vara den som är mycket visionär, pionjär, utforskar, bryter ny mark, drivande, skapar, startar, entreprenör. Och den drivs av frågan av att hur leder vi Guds folk till att leva i det syfte? Alltså hur leder vi Guds folk att stå i försoningens tjänst? En svaghet kan vara att det blir då bara innovativt och nya saker. Vi testar det. Det där kan bli ostadigt och ostabilt i längden, så att folk slutar följa och det blir besvikna över när det inte blev så stabilt. Men aposteln, lite spjutspets där kan man säga. Vi tar nästa. Profeten. Det handlar om den som är kopplat till Guds hjärta. Det handlar mycket om att lyssna. Att lyssna in till vad Gud säger. Bön och tillbedjan. Den söker Gud, söker vägledning. men också social rättvisa. När det är orättvist så är det den som ropar och säger det här inte är rätt. Den kan vara klarsynt, se andra perspektiv, spendera mycket tid i det inre livet. Och kan vara skarp. Och den frågan som driver profeten är mycket kring, lyssnar vi på Guds röst? Och ger vi respons på det sättet som vi borde? Men svagheten kan vara att man försöker tolka och applicera Guds tilltal själv. För det är både en uppenbarelse, sen ska det vara en tolkning och sen en applicering. Och en omogen profet kan gå direkt till applicering. Alltså försöka kanske bli lite för självsäker att den har hört Guds ord och driver på. Även om det har blivit fel någon gång. Så det behöver ju tolkas i församlingen, profetens tilltal. Men hjärtat är att koppla till Guds hjärta. Lyssnar vi på vad Gud säger? Är vi i bön och tillbedjan söker vi Gud? Vi tar nästa. Evangelisten. Det är kopplat till Guds budskap. Jag tar fram allihopa här. Den är den som vill berätta. Berätta om de goda nyheterna. Det är den som bjuder in och presenterar Jesus. Den vill leda till omvändelse. Det är den som kommer med de goda nyheterna. Och älskar att vara bland icke-kristna och påminner ofta andra kristna om att vi måste tänka på de som ännu inte tror. Den har lätt för att skapa kontakt, lätt att börja tala om tro med folk. Kärlek till det onådda skapar kontakt. Och frågan som driver är, får nya människor höra om evangeliet och kommer nya människor till tro? Men det kan finnas en svaghet då att man fokuserar nästan bara på att frälsa människor. Och det handlar om att men vi måste se att folk kommer till himlen. Och sen inte kanske också att möta människor där de är då och nu. Och vad livet i Kristus här idag kan betyda. Det kan bli också att man lämnar någon som precis har kommit till tro och egentligen behöver stöd. För att man kör vidare till nästa. Den kan också vara någon som är ganska frustrerad över församlingen. Och går och kör lite sitt eget race. Sen har vi herden. Och det här är kopplat till Guds folk. Den drivs av att älska och kärleken. Att se människan. Att identifiera och möta olika behov. Gemenskapen och ge stöd och omsorg. Den är lyhörd, den tröstar, stödjer, ger själavård, omsorg, uppmuntran, styrker och men även utmanar. Frågan som den drivs av är, mår Guds folk bra och visar man samma omsorg till alla? Svaghet kan vara att man sitter med människor men inte vågar utmana dem och därför man missar med att hjälpa människor att komma vidare. Och sen till slut den sista, läraren. Det är kopplat till Guds sanning. Och den som tänker, hur kan vi växa? Smågrupper, undervisning, delaktighet, ledarskap. Och det är den som undervisar, förkunnar, förklarar, söker sanning, är rotad i läraren och vill fördjupa hela tiden. Den drivs av frågan, är Guds folk rotade i ordet? Blir Bibeln inkarnerad, alltså levande i våra liv? Är vi rotade i sanningen? Och det kan vara svaghet att man fastnar i huvudkunskap om Bibeln. Man vet massa om Gud men man missar att leva det. Och det blir mycket kring om man lär sig om Gud och inte bara... det blir mycket teori och inte bara... när det egentligen borde också både vara teori och praktik. Så de här olika tjänstegåvorna... man skulle kunna säga... vi säger att de olika... fem personerna får en uppdrag att ta hand om en kaféverksamhet och hur de skulle reagera på det här. Då skulle till exempel herden, den som är ansvarig för serveringsansvarig, fokusera på att alla ska känna sig välkomna här. Att det är en god miljö att vara i, man kan växa i en uppgift, men en god och välkomnande atmosfär. Aposteln kanske mer tänker på hur kan vi utveckla strukturen, göra den mer effektiv, utveckla. Vi kanske ska starta en till kaféverksamhet, göra en så här koncept som vi kan multiplicera på olika ställen. Evangelisten, ja, det är den som drar med sig arbetskompisen, berättar om Jesus och börjar ha kaffestunder för utsatta i samhället. Eller ännu bättre, de tar med sig kaféet ut på gatan och möter folk på fredagar och lördagskvällar. Profeten, det kan vara den som ber en lång stund innan man öppnar för dagen. Och under kaféets öppettiden har den ovanlig förmåga att ha viktiga samtal. Samtal som just den där behövde höra just då. Och är inte rädd för att tala sanning. Allt ifrån när man behöver prata in i människors liv. Eller till att hur kan vi göra rättvis märkta val och sånt. Och urval för det vi säljer. Och läraren, ja, det är kanske den som startar en studiegruppen och ser till att det finns biblar och intressanta böcker och man kanske har någon bokcirkel som man har och träffar på kaféet. Så lite exempel på hur de här olika rollerna skulle kunna reagera om de skulle vara ansvariga för ett litet kafé där. Men nu vill jag att ni ska, om ni vågar, prata med varandra lite. Är det någon som du känner igen dig mer i? Än den andra. Det kan vara både någon, den där känner jag inte igen mig i. Och den här skulle jag känna igen mig mer. Så ta 1-2 minuter och prata lite med granne. Är det någon ni känner igen er mer eller mindre i? Så varsågod. Så där, ja. Jag hörde några om det här med det praktiska också och vilken otrolig viktig gåva det är. Det, hur mycket eller lite skulle kunna bli gjort om vi inte hade de som praktiskt kunde gå och göra och ställa i ordning och vilket tjänande det finns i det. Ibland pratar vi om att i Sverige vi har det här som kallas jantelagen. Ska verkligen jag gå. Jag kunde själv känna så när tankarna på en pastorskallelse började komma. Ska verkligen jag? Det finns ju så många som kan det bättre än vad jag kan. Och det där tog ett tag att komma över. Att våga jag ta det där steget och faktiskt gå ut och göra det. När det finns säkert så många andra som kan detta bättre än vad jag kan. Och det här tror jag är någonting som vi kanske just i Sverige kämpar en del med. Och då har jag med en bok här. Det här är en samlingsvolym med 7 av C.S. Lewis böcker. Så det är därför den är en ganska rejäl bok här. Men en av de här böckerna är Från helvetets brevskola. Jag tycker det är en fantastisk bok. Och med så mycket vishet och klokhet. Om man inte känner till den här boken så handlar den om att det är en, ja, det är två, ja, det är brev från en Mr. Vad är han heter? Tumskruv som skriver till sin brorson Malört. Och de här är två demoner som håller på att förleda människor. Och så farbron Tumskruv då hjälper sin brorson att hur ska vi förleda människan? Så den här boken, när boken talar om fienden, då är det Gud den talar om. Patienten är en speciell person som Malört då ska försöka förleda. Och boken börjar med att han, först har han inte kommit till tro, sen kommer han till tro. Och då jobbar de på hur ska vi då få bort honom för tron så att han tror att han, ja, vi ska försöka förleda honom på olika sätt. Och det går inte jättebra i den här boken, men då förklarar de Tumskruv, hur ska vi förleda den här patienten eller människan? I kapitel 14 så har de då upptäckt att patienten, mannen, han har blivit ödmjuk. Han har blivit ödmjuk på riktigt. Så sann ödmjukhet som bara, aj då, han har skaffat sig den här dygden. Alltså någonting otroligt positivt. Hur ska vi nu förleda bort honom? Så Tumskruv säger, det är inte kört. Vi kan jobba med detta ändå. Och för det första så beskriver han att vad är ju just den här dygdens syfte då? Och då skriver han att genom denna dygd, liksom genom alla de andra dygderna, försöker vår fiende, alltså Gud, vända bort människans uppmärksamhet från hennes eget jag och rikta det mot sig, fienden, alltså Gud, och mot hennes nästa. Sen säger ödmjukheten gör att man vänder sig bort sitt fokus från sitt eget jag, sitt eget ego och vänder den upp till Gud och upp till andra människor. Och sen står det där, bara, hur ska man då leda bort den? Och då ger han ett förslag hur malört kan göra. Och så säger han, du måste därför se till att patienten inte får upp ögonen för vad ödmjukhet verkligen är avsedd att tjäna för syfte. Låt honom inte betrakta den som en självförglömmelse utan som en speciell uppfattning, nämligen en låg uppfattning om sin egen begåvning eller karaktär. En viss begåvning har han verkligen, det kan jag förstå. Inpränta i hans sinne den föreställningen att ödmjukhet består i att försöka tro att denna begåvning är mindre betydande än den enligt hans uppfattning är. Alltså, ett sätt att få bort ödmjukheten är att tänka att ödmjukheten är att du ser lite på dig själv. Att du trycker ner vad du kan, att du tror att du inte kan någonting. Så det han vill försöka göra är att inte vara ödmjuk för riktigt genom att ha fokus på Gud och på andra. Utan istället säga att ja, men jag kan ju ingenting, nej men tänk inte på mig, nej men det där var väl inte så viktigt. Så det var ett sätt att liksom försöka få bort ödmjukheten genom att skapa en låg uppfattning om sig själv. Och sen kommer det vidare ett stycke där Tumskruv försöker förklara vad fiendens roll är med ödmjukheten och med oss. Och igen, kom ihåg, fienden i texten här handlar ju om Gud. Men jag tycker det är ett fantastiskt stycke om vad det talar om. Jag ska läsa det snart. Så Tumskruv börjar förklara. Vad är då fienden, alltså Guds plan egentligen? Och han säger att för att förekomma fiendens manöver måste vi betänka vilka hans syften är. Han önskar föra mannen till ett sådant sinnestillstånd att han skulle kunna göra en ritning av världens skönaste katedral och veta att den var världens skönaste och glädja sig över att den var det. Men inte gladare eller mindre glad eller glad på ett annat sätt än han skulle vara om det hade varit någon annan som gjorde ritningarna. Fienderna vill att han till sist ska bli så fri från all partiskhet att han kan glädja sig åt sin egen begåvning lika uppriktigt och lika tacksam som man kan glädja sig åt sin nästas. Eller åt en soluppgång, en elefant eller ett vattenfall. Han vill att varje människa till slut ska komma att inse att alla skapade varelser, även hon själv, är härliga och goda. Han önskar så fort som möjligt döda deras rent animaliska kärlek till sig själva. Men jag fruktar att hans politik går på lång sikt ut på att istället ge dem ett nytt slag av kärlek till sig själva. En kärleksfull och tacksam inställning till alla individuella jag, inklusive deras egna. När de verkligen har lärt sig att älska sin nästa som sig själva, ger de den lov att älska sig själva som sin nästa. Alltså han försöker förklara det här i att kunna glädjas åt det vi kan. Inte för att försöka hävda oss själva eller försöka vara mer än vad vi är. Utan på samma sätt som vi ser en annan person vara duktig på någonting. Bara, wow, vad häftigt, vad duktig du är. Att också kunna glädja sig åt sig själv och sin egen förmåga på det sättet. Att inte ta den här falska ödmjukheten och trycka ner och tänka att jag har inte så mycket att ge. Utan att se att det du har att ge, det är någonting värdefullt och berikande. Och att kunna se sig själv med kärleksfull. Vi börjar komma till slutet här. Och vi ska träffa en sista bibelperson, Mose. Mose blir kallad att gå till Egypten och befria folket. Och jag har skrivit staven och talet. Han blir kallad och undrar, hur ska det här gå? Hur ska jag kunna gå? Hur ska de tro på mig? Och Gud säger till honom att se vad du har i din hand. Och staven, det som han hade i sin hand, får bli ett verktyg för att visa Guds makt. Och han gör under med den här staven. Och så tror jag Gud gör med oss att han hittar saker som vi har i vår närhet. Och det vi har, gåvor, förmågor, vad det nu kan vara. Och låter oss kunna få använda det till hans äras skull. Men Mose, han är också trög i talet, står det. att han har svårt för att tala. Så han säger, men hur ska jag kunna gå och tala? Varpå Gud säger att, ja, men jag har ju gjort din mun. Tror du inte det här kommer gå bra? Jag lita på mig, jag är med dig. Men han motstår det ändå. Så bara, nej, men det går ju inte, jag kan ju inte tala. Och då säger Gud, ja, då får du ta med dig Aron, din bror, så får han tala för dig. Men jag tycker det är lite fascinerande att talet var ju inte problemet. Sa det, men det kommer lösa sig, jag är med dig, säger Gud till honom. Och jag tror också det kan ibland vara i våra kallelser och att gå ut i tjänst eller att bara gå ut och tjäna någon annan. Att det kan vara någonting vi, dels sakerna som vi känner som är staven, det vi kan, det vi har som en förmåga. Ibland kan det vara som talet för Mose att bara, det här kan jag inte, men hur ska det gå? Och då att vi har ett löfte om att, ja, men Gud är med. Jeremia, som vi läste i början, han sa, jag är för ung, det går inte. Men då säger Gud, ja, men jag är med dig. Jag ska lägga orden i din mun. Att han, det finns ett löfte om att han går med oss. Och temat för konferensen är ju just mod. Att ta modiga steg. Och att då se, vad är det som jag har i min hand? Vad har jag för stavar i min hand? Vad har jag i min omgivning? Ibland kan det vara en liten öppning i ett samtal. Vågar jag säga någonting mer? Vågar jag ta det här steget? Kanske en fråga eller en möjlighet. Har det öppnat upp sig någon roll eller någon uppgift? Vågar jag göra det här? Nej, men jag kan väl inte så mycket. Men jag vet att, ja, men finns det en öppning där? Våga ta steget. Och vet att, ja, men Gud har ett löfte om att vara med. Jag är med er alla dagar till tidens slut, säger Jesus när han sänder ut oss. Att ta modiga steg. Förra sommaren var jag här på Gullbrannafestivalen och var på en av gudstjänsterna. Jag hade precis varit på förbön och sen satte mig ner igen i min bänk. Och bredvid mig satt en kvinna som jag inte kände. Och direkt så, efter jag hade slagit ner, så bara, jag kanske ska be och fråga om jag kan be för henne. Jag bara, det kanske bara var en tanke, tänkte jag sen. Men den satt kvar, alltså en maning, så jag kände att anden som manade, be för den här kvinnan som sitter bredvid. Bara, det ska jag verkligen, eller så, det kanske blir stelt eller sådär. Och så, sen började man dividera lite, ja, men om det blir en sång till i lovsången, ja, men då frågar jag henne så där. Och sen kom det inte en till sång, och så bara, ja, men om hon dröjer kvar, ja, men då frågar jag. Och hon dröjde kvar och jag frågade, får jag be för dig, bara be Guds välsignelse över dig. Och bad en enkel bön. Hon sa, dröjde ju kvar, sa jag. Jag bad för henne. Jag såg att hon blev berörd. Och vi pratade en liten stund efteråt. Och hur den där bönen, hon sa, det var mitt in i hennes situation. Och det är så fantastiskt att se. Att få med Guds nåd på det sättet. Hur han, att vi får vara med i det och verka i det. Och också ta de där stegen som kan vara lite läskiga. Det kan bli stelt. Men också se vilka välsignelser det får med sig. Så våga ta de där stegen. Veta löftet att Gud går med. När han kallar oss så går han med. Han sänder oss inte ut ensam, utan han går med. Så när vi är oroliga över, jag är för ung eller jag är för gammal eller jag kan inte eller jag borde inte eller det borde finnas någon annan. Fråga dig, ja, men är det en öppning som är för dig? Och inte tänka på, men är det stort? Är det bara att jag pratar till en person eller hjälper en eller 100? Tänk att det inte är det som är viktiga, utan hur man är trogen i det som läggs i sin hand, i sina händer, sin stav som man har gett. Tänk att vi avslutar med att be. Herre, tack att du kallar oss till dig. Tack att du kallar oss vid namn. Och du kallar oss hem. Att hos dig får vi höra hemma. Hos dig får vi bli försonade. Hos dig får vi bli heliggjorda. Och tack för att du kallar oss att vara en del i din tjänst till den här världen. Att du älskar den här världen och att du vill försoning med den här världen och att du också sänder oss ut i det. Tack att du ger oss olika gåvor och hjälper oss att både se vad du har lagt ner i oss. Hjälp oss att se med glädje på vår egen förmåga. Att inte trycka ner den utan att glädjas åt den precis som allt annat underbart skapat som du har gjort. Och Herre, hjälp oss att ta steg med att luta på dina löften att du går med oss. Men att vi vågar ta steg där de kommer. Ge oss mod. Och Herre, ber för var och en som är här och var och en som lyssnar på närradion. Du ser dem. Du vet deras tankar. Du vet deras situation. Och jag ber att du möter oss alla med det som vi behöver. Tack att du ger oss vårt dagliga bröd. Och att din nåd är ny mot oss varje morgon. Amen.
Stort tack, Amanda, för din undervisning här idag. Vi tar med oss den och fortsätter reflektera över det du har sagt. Och så önskar jag alla en riktigt fin dag och fortsättning på konferensen. Gud välsigne er.